Låt vara med er och fri från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. I Bibeln finns det profetior och Gud sände profeter att profetera. Och då vill säga att profetera, vad är det egentligen? Att profetera. Vad säger ni? Vad kan det vara? Då kanske ni tänker så här att det är att förutsäga något som ska ske i framtiden. Och det är en betydelse av profetia och profetera. Profeterna blev sända av Gud att förutsäga vad som skulle ske i framtiden. Och så gjorde Gud så att det skedde, och därför kan vi lita på att det Gud säger i sitt ord sker. Men nu finns det en annan betydelse av det här ordet profetera, och det är att berätta för människor om Gud och hans ord. Och vilka är då profeter? Ja, då är ni allihop profeter, eller hur? För det är också en betydelse av att profetera, att berätta för människor om Gud och hans ord. Och vi ska läsa ett bibelställe som handlar om det. Då ska vi höra vad den gör som profeterar. Och den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Och det är ju ni allihop som talar till människor och berätta om Gud och Guds härliga gärningar och Guds ord. Då talar ni till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. För det är vad Guds ord ger. Guds ord är kraftigt. Det kan väcka tro där det inte finns tro. Och där tron är svag, det ger Guds ord uppbyggelse. Och det är uppmuntran och tröst. Och den största trösten som Guds ord ger, det är ju att den lovar oss Jesus Kristus som frälsare och försäkrar oss om syndernas förlåtelse och att vi har ett evigt liv i himlen. Så det kan aldrig gå dåligt för oss som tror, hur det än går. För Bibeln ger oss en sån tröst att vi ska leva om vi än dör. Den som tror på Jesus ska leva om han än dör. Ska vi knäppa händerna och be. Vi tackar dig, Herre, att du har gett oss ditt ord. Och vi vill be att du är med oss när vi studerar ditt ord, så att du gör vår tro stark. Så att du ger oss uppbyggelse, uppmuntran och tröst genom ditt ord. Hjälp oss att dela med oss till andra av den tröst som du ger oss. Amen. Predikotexten idag, den är hämtad ur Johannes 5 kapitel, och vi ska läsa verserna 1-18, och så lyder Guds heliga ord. Därefter inföll en av judarnas högtider, och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid förporten i Jerusalem fanns en damm som på hebreiska heter Betesda. Den har 5 pelargångar. Och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. Där fanns en man som varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg honom ligga där och visste att mannen hade varit sjuk så länge, sa han till honom: vill du bli frisk? Den sjuke svarade: Herre, jag har ingen som leder mig ner i dammen när vattnet kommer i rörelse. Och när jag själv försöker ta mig dit hinner någon annan före mig. Jesus sa till honom: stig upp, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Det var sabbat den dagen, och judarna sa till mannen som hade blivit botad: det är sabbat, du får inte bära din bädd. Han svarade dem: den som gjorde mig frisk sa till mig, ta din bädd och gå. Då frågade de: vem var det som sa åt dig att du skulle ta din bädd och gå? Men han som blivit botad visste inte vem det var. Jesus hade nämligen dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. Senare träffade Jesus honom på tempelplatsen och sa till honom: Se, du har blivit frisk. Synda inte mer, så att inte något värre drabbar dig. Mannen gick då till judarna och sa att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Därför började judarna förfölja Jesus, eftersom han hade gjort sådant på en sabbat. Men han sa till dem: Min fader verkar ännu i denna stund, så verkar även jag. Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbaten, utan också sa att Gud var hans fader och gjorde sig själv lik Gud. Amen. Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. När vi nu ska studera den här berättelsen som handlar om att Jesus gjorde den här mannen frisk som legat sjuk i 38 år, då ska vi göra det alltihop i ljuset av vad Jesus säger i den sjuttonde versen. Min fader verkar ännu i denna stund, så verkar även jag. För Gud fader, han är ständigt verksam med att uppehålla varje del i sin skapelse. Paulus säger till folket i Aten så här: I honom är det som vi rör oss, lever och är till. Och på ett annat ställe heter det: Åt alla ger han liv, anda och allt. Så att utan Gud och att hans ständiga verksamhet med att uppehålla oss, så skulle vi inte kunna dra det här andetaget. Hjärtat skulle inte slå ett slag. Han uppehåller hela universum, från stort till det minsta, till smått. Och han är ständigt verksam, oavsett om det är högtid eller sabbat eller vilodag. Han tar aldrig semester. Jesus Kristus, han är ett med Fadern i samma väsen. Och därför är han också ett med Fadern i samma gudomliga verk. Kristus är hela tiden verksam i samma arbete som Fadern, nämligen att uppehålla allt. Han ger åt alla liv, anda och allt. Han gör gott, han helar, han botar. Jesus hade gått upp till Jerusalem vid en av judarnas högtider. Och då hade vi ju vänt, när texten börjar så, Jesus hade gått upp till Jerusalem för en av judarnas högtider, då hade vi ju väntat honom en händelse i templet. För varför går man upp till för att fira högtid i Jerusalem om man inte styr stegen till templet? Men istället så möter vi honom upp norr om tempelplatsen vid fårporten där. Och innanför fårporten så var det ett bostadsområde med ganska små och enkla hus. Och där fanns också en damm, Betesda, med 5 pelargångar. Och bland de pelargångarna så låg det en mängd sjuka och lidande människor, handikappade. Och naturligtvis så hade ju Jesus gått upp till Jerusalem och till templet som lagen bjöd. Men vi hittade honom inte i templet, utan han styrde stegen till de nödställda vid Betesda. Jag tror säkert att Jesus skulle kunna boka in fullt med konferenser och möten med de skriftlärda och fariseerna som samlades i templet och suttit där och med i teologiska diskussioner och tillämpningar av det, där man diskuterar tillämpningar och detaljer i lagen och läran. Men hans plats var inte bland dem som förde ändlösa teologiska diskussioner. Hans plats var inte där bland de fina putsade marmorväggarna och guldglansen i templet, utan han styrde stegen till de sjuka och nödställda vid Betesda. Och vid Betesda så träffade han en man som hade legat sjuk i 38 år. Och Jesus visste att han legat sjuk i 38 år och frågade honom: Vill du bli frisk? Den sjuke svarade då: Herre, jag har ingen som leder mig ner i dammen när vattnet kommer i rörelse, och när jag själv försöker ta mig dit hinner någon annan före mig. Så man trodde att när vid vissa tillfällen så kom vattnet i rörelse, och den som var först ner, han blev frisk. Så han satte sitt hopp till det här att hinna först, eller att någon skulle hjälpa honom först ner. Och när Jesus svarar honom så säger Jesus, stig. Han talar till honom och säger, stig upp, ta din bädd och gå. Så med de orden så vänder Jesus den här mannens blickar, och därmed också hans hopp, från det här vattnet som kanske kommer i rörelse och kanske han hinner först, det är nästan som ett lotteri, till någonting som är helt säkert och visst. Ja, att mannen tittar upp och ser på Jesus. Framför honom står hans hjälpare och frälsare med gudomlig makt. Ett ord räcker. Stig upp. Ta din bädd och gå. Och de orden väckte hopp och tro och förtröstan hos honom till Jesus. Och det gjorde honom frisk. Och han steg upp. Och han tog bädden och gick. Och med det här undret så visar Jesus vem han är. Han är en gudomlig person med gudomlig makt. Det han säger, det sker. Och han visar också att han är en gudomlig person som är hjärtligt god. Han är kärleksfull. Han månar om oss. Han vill vårt bästa. Han botar och helar. Så mannen samlade ihop sin bädd, och det var ingen sån fin säng, utan det var mer en matta som han låg på, ett liggunderlag som han rullade ihop och la över axeln, och så gick han iväg. Och när mannen kom gående där med sitt liggunderlag på axeln på Jerusalems gator, och så ska ni tänka att det här var en högtid, så det var en stor sabbat. Då fick han fariseernas ögon på sig. Och de arresterar honom och säger, stopp där, det här är inte tillåtet. Det är inte tillåtet för dig att bära din bädd. Nu såg de honom. Han hade legat vid Betesda. Han hade varit sjuk i 38 år utan att någon hade brytt sig om honom. Ingen hade fäst blicken på honom. Ingen hade hjälpt honom. Men nu när han blivit frisk och bar ett liggunderlag, då fäster man blicken på honom. Då uppmärksammar man honom och hälsar honom med de här orden. Det är inte tillåtet för dig. Så vad de ansåg, vad de tyckte var viktigt, det var att det här liggunderlaget, den här mattan, det var för tung börda för honom. Det var ju en sabbat, det var ju vilodag. Då skulle man ju inte utföra något arbete och bära ett liggunderlag eller en matta. Det var för tungt arbete för den här vilodagen. Men vad är sabbat egentligen? Jo, sabbat betyder rätt och slätt vila. Och vi ser vilken stor skillnad det var på Jesus sabbatsfirande och judarnas sabbatsfirande. Hur firar Jesus sabbat? Jo, han gick från templet till Betesda. Han såg dem som led nöd. Han botade den här mannen som legat sjuk i 38 år. Han lyfte bort hans kroppsliga lidande. Och han gav honom också vilan istället för att lita på det här lotteriet. Att vattnet skulle komma i rörelse och han skulle hinna vara först till något osäkert. Så fick han vila i att han hade en gudomlig frälsare, en hjälpare med gudomlig makt som var god och kunde göra allt vad han vill. Men judarna, det är vila. Jesus gav honom vila i tron på sig som frälsaren. Men judarna, de firar sabbat genom att det här liggunderlaget, det var det som var det viktiga i det här sammanhanget. Nu är det liggunderlaget det är fråga om. Och det här är inte tillåtet. Så man la på honom egentligen bördan av ett människobud. Han kanske blev av med sitt liggunderlag, istället fick han en tung börda av ett människobud. Judarna firar högtid, de firar sabbat, men de uppfattade inte människors behov, de hörde inte klagosången som steg upp från Betesda-dammen, de hörde inte, de var inte lyhörda för människors bekymmer och lidande. De såg glansen i templet, högtiden, det härliga templet, när man kom där runt Oljeberget och såg de här stora tempelmuren och det förgyllda taket och marmormurarna, och så kom in och hörde lovsången. Det var det de såg och hörde, men de hörde inte jämret och klagosången som steg upp från Betesda-dammen. Men det var det som Jesus hörde, så det var dit han styrde sina steg. Och judarna uppfattar ju inte heller med sina sinnen Guds verk, fastän den här mannen kom gående och bar på sitt liggunderlag frisk och färdig precis framför deras ögon. Så de levde liksom i sin egen avskärmade värld. Vad ska man säga, som en parallellvärld. De hade fullt upp med sina egna traditioner och lagar och tempel och högtider och fester. Men de var blinda för det som verkligen betydde något, människors nöd som de hade runt omkring sig och Guds verk som utfördes och som var uppenbart framför deras ögon om de bara hade öppnat dem. Och den här slags fariseism, om man får, för det, alltså fariseism är nästan ett skällsord. Det kanske är bättre att vi säger legalism, men alltså med fariseism kan man mena olika saker. Och den här slags fariseism som vi ser i den här berättelsen, den måste vi också akta oss för. För vi ska istället öva oss i att bli lyhörda för människors bekymmer och nöd och lidande. Alltså människor ska få bli sedda och hörda av oss. Det här förutsätter ju att vi har en iver och ett intresse att hjälpa andra. Och vi kanske tänker så, det är ju riktigt. Det är ju jag som behöver hjälp. Det är ju jag som har det svårt, för det är ju svårt för alla att leva. Och alla har vi vår börda att bära. Och vi blir allihop burna av Herren. Men samtidigt är det så att vi ska hjälpa varandra och bära varandras bördor. Och vi måste också lära oss uppfatta Guds gärningar i evangelium. Vad gör Gud? Jo, Guds gärning i evangelium, det är ju att han tar bort det onda samvetet, synd och skuld. Han ger tro och förtröstan på Jesus som vår gudomlige hjälpare i all nöd. I evangelium förlåter han våra synder, han föder oss på nytt, han helgar oss och han ger oss frid med Gud. Guds tankar för oss är att han ger oss en framtid och ett hopp. Genom evangelium så upprättar han ett evigt förbund med oss, han tar oss upp till sina barn, han ger oss ett rike, ett evigt rike, vi blir medborgare i ett evigt rike som ingen kan rycka ifrån oss. Och i evangeliet så ger han oss säkra löften som just ger den här uppbyggelsen, uppmuntran och trösten så att vi orkar leva. Han ger oss löften som håller både att leva på och att dö på. Massor med löften, säkra löften. Exempelvis, kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Och Jesus säger så här, den som tror på mig ska leva om han än dör. När vi fått upp ögonen för Guds underbara gärningar och själva tagit emot dem, så kan vi också ge åt andra av den tröst som vi själva får från Gud. Och då behöver vi inte dra oss undan och tänka, jag har ingenting att ge, jag har ingen hjälp att ge. Utan vi behöver inte dra oss undan, utan vi kan möta människor i deras bekymmer och trösta dem med den tröst vi själva fått från Gud. Vi ska inte och vi får inte gå förbi. Och jag tror att det finns en risk att vi sluter oss inne i vår egen, vad ska man säga, teologiska värld, ungefär som judarna slöt sig in i sin värld med traditioner och högtider och fester och sabbater, men såg aldrig det här som är det allvarliga, det verkliga. Så vi kanske gör oss så upptagna med teologiska debatter och mejlväxlingar. Nu kom det ett mejl här och nu vill du veta det, och så ska jag svara på mejl, och så kommer ett till, och så skickar man runt, och så tillbringar man en och två och tre och fyra timmar framför datorn. Och så är det möten, och så de här mejlväxlingarna levde till en ny konferens och till ett nytt möte, och så ska man lösa det och det. Och så, vad gör du som kristen? Ja, vi har teologiska diskussioner och vi har mejlväxlingar och vi har möten och vi har konferenser. Det är det huvudsakliga kristna aktiviteten vi gör. Och så glömmer vi bort alla de skriftord som ständigt återkommer i skriften, att vi ska ta oss an de utsatta. Vad är det som kommer som en refräng i Gamla testamentet? Jo, att Herren tar sig an änkan, främlingen, änkan, den föräldralöse, alltså de utsatta. Herren tar sig an de som är svaga i tron, en tynande veke släcker han inte. Så låt oss ha Jesus som förebild, som lämnar glansen i templet och istället gick till de nödställda vid Betesda. Och Hebreerbrevets författare skriver så här: glöm inte bort att göra gott och dela med er, för sådana offer har Gud behag till. Alltså det är den rätta gudstjänsten. Sådana offer har Gud behag till. Det ska vara vår gudstyrkan. Det ska vara vår kristna aktivitet. Att vi delar med oss till våra medmänniskor av de gåvor som Gud har gett oss, både jordiska och andliga, den tröst han har gett åt oss. Och vi får aldrig glömma bort syftet med Guds ord som han har gett åt oss. Syftet med den rena läran som vi värnar om och som vi har. Vad är syftet med den rena läran för oss var och en? Jo, att vi ska profetera. Och den som profeterar, han talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. När mannen som blivit botad möttes med orden: det är inte tillåtet för dig att bära din bädd. Då hänvisade han till dens auktoritet som hade gjort honom frisk. Han sa att den som gjorde mig frisk sa: tag din bädd och gå. Och då frågade judarna: vem var det? Vem var det som sa att du skulle ta din bädd och gå? Och det ville de ju veta. Det otvetydigt är det så att de ville veta vem det var för att kunna anklaga honom för sabbatsbrott. Så det var som, det gick de förbi: den som gjorde mig frisk. Han hade legat sjuk i 38 år. De borde ju ha reagerat så att den som har gjort honom frisk, han måste vara något alldeles speciellt. Messias, det är en gudomlig gärning. Istället så frågade: vem var det? Honom ska vi anklaga för sabbatsbrott. Den här tanken att de skulle anklaga honom för sabbatsbrott, det steg ju upp i deras sinne därför att de var blinda för den gudomliga gärning som hade skett och som de såg vittnesbörd om precis framför sig. Så de uppfattade inte Guds gärningar fastän de var uppenbara. Men han som blivit botad visste ju inte vem det var. Så tydligen hade Jesus botat honom och så sen dragit sig undan, för det var mycket folk på den platsen. Sen träffade Jesus honom på tempelplatsen och sa till honom: se, du har blivit frisk. Synda inte mer så att inte något värre drabbar dig. Så när Jesus sen träffar mannen på tempelplatsen så identifierar Jesus sig, och mannen fick veta vem det var som var hans hjälpare och frälsare. Det gjorde ju också att han sen kunde gå till judarna och berätta det. Så nu fick han veta vem det var som hade gjort honom frisk och vem det var han skulle sätta sin tillit och förtröstan till. Och så blir han också styrkt i tron. Han får försäkran, säger du har blivit frisk, han får försäkran om att han står under, att Gud hade botat honom, han står under Guds nåd och var föremål för Guds godhet. Och den tron skulle han stå fast, tilliten till Kristus, den skulle han stå fast vid, inte lämna, så att han med ett syndfullt liv synda inte, så att inte något värre händer dig. Han skulle inte genom ett syndfullt liv dra det eviga straffet över sig, för det är någonting långt, långt, det går inte ens jämföra, långt, långt värre än något kroppsligt lidande. Så mannen var fri från straff, han var fri från lidande, och den friheten skulle han hålla fast vid. Och när mannen hade fått veta vem det var som gjort honom frisk, så gick han till judarna, säkert i god mening. Här ska ni få höra vem det var som gör så stora ting. Sa vem det var. Och då började judarna förfölja Jesus, eftersom han hade gjort sånt på en sabbat. Men han sa till dem, min fader verkar ännu i denna stund, så verkar även jag. Och det här är första gången Jesus på det här klara och tydliga och öppna sättet gör anspråk på att vara en gudomlig person, alltså på att vara Messias. Han gör anspråk på att vara ett med fadern och i gudomligt väsen, och därför är han också ett med fadern i ett och samma gudomliga verk. Liksom fadern ständigt är verksam med att uppehålla sin skapelse, göra gott, ge liv, mätta allt levande, så är också Jesus ständigt verksam i samma gudomliga gärning. Och lika orimligt som det skulle vara att judarna anklagade fadern för sabbatsbrott därför att han uppehöll skapelsen även på sabbatsdagen, lika orimligt är det ju att anklaga Jesus för sabbatsbrott när han utförde en och samma gudomliga gärning. Att uppehålla, att bota, att hela. Men judarna hade inte förmåga att uppfatta den gudomliga gärningen fast de såg den rakt framför sig med sina ögon. Den gudomliga gärningen bekräftar ju Jesu anspråk, men de erkände den inte. Och de tog inte till sig Jesu ord. Och därför heter det så här, då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbaten, utan också sa att Gud var hans fader och gjorde sig själv lik Gud. Vad är det som hände här? Jo, judarna uppfattade Jesu ord. Kan man säga att de blev arga för att de missuppfattade honom? Nej, de uppfattade honom helt riktigt. Det var därför de blev arga. Och de tog inte emot hans ord, fast han med ett gudomligt under hade bekräftat det. De såg ju resultatet av hans verk framför sig, som bekräftade hans anspråk. Men det tog de heller inte emot. De erkände inte hans gudomliga verk, och därför uppfattade de hans ord som en hädelse. Och de såg Jesus. Här har vi en man som är väldigt farlig. Han är jättefarlig. Han är ett hot mot lagen. Han är ett hot mot den rätta läran. Han upplöser Mose lag. Honom måste vi röja ur vägen. Honom måste vi döda. Och de blev ivriga att döda honom. Och det här, det blir ju början då till den upptrappade konflikt som sen leder fram till Jesu korsfästelse. Så judarna menade, vi har den rätta läran. Vi har Mose lag. Den måste vi försvara till varje pris mot alla såna här upplösande tendenser. Och de var beredda till och med att mörda för att försvara den rena läran. Alltså, de var ivriga att döda för att försvara lagen som förbjöd mord. Hör ni? Att de blev ivriga, de blev förbittrade och blev ivriga att döda Jesus för att försvara lagen som kan sammanfattas med ett ord, kärlek. Hör ni så orimligt där? Och Jesus, han tar upp den här händelsen och diskuterar det med dem längre fram i det sjunde kapitlet. Där säger han så här: har inte Mose gett er lagen och ingen av er håller lagen, varför vill ni döda mig? Folket svarade: du är besatt, vem vill döda dig? Jesus sa: en enda gärning gjorde jag och ni blev alla häpna. Vad var det för gärning han hade gjort? Ja, han hade gjort den här mannen frisk som legat sjuk 38 år. En enda gärning gjorde jag och ni blev alla häpna. Därför att Mose har gett er omskärelsen, egentligen kommer det ju inte från Mose utan från fäderna, så omskär ni en människa även på en sabbat. Om någon tar emot omskärelsen på sabbaten för att Mose lag inte ska upphävas, hur kan ni då vara förbittrade på mig för att jag gjorde hela människan frisk på en sabbat? Döm inte efter skenet utan fäll en rätt dom. Så han talar här om undret vid Betesda och judarnas fiendskap där. De menade att de hade fått lagen från Mose och de ville försvara lagen till varje pris. Så att de var till och med beredda att de var förbittrade och de var till och med beredda att mörda för den rätta läran. Och därmed så höll de ju inte själva lagen. Ingen av er håller lagen. För det är ju orimligt att försvara kärlekens och härlighetens lag med förbittring och mord. Hela Mose lag kan ju sammanfattas i det enda ordet, kärlek. Älska Gud över allting och din nästa som dig själv. Det är sammanfattningen av hela lagen. Och den lagen, det är omöjligt. Det går inte att försvara kärlekens lag med förbittring, med personangrepp. Den orimlighet. Och där, här har vi återigen en slags fariseism som vi måste akta oss för. För Gud har gett oss sitt klara och rena ord. Och han har gett det i ett syfte också, att vi ska tala till människor och ge dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Det är syftet. Han har gett oss sitt klara och rena evangelium som försäkrar oss om syndernas förlåtelse och frälsning för Jesu Kristi skull. Och evangeliet, det är ett glatt budskap, det är glada och goda nyheter för oss syndare. Det är ett budskap om frid, precis som julevangeliet berättar om frid till alla. Och lagen, Mose lag, som sammanfattas i ett enda ord, kärlek, går hand i hand med evangeliet. Så det goda och glada evangeliet, det helgar oss. Precis som vi hörde i episteln, det helgar oss så att vi blir lika evangeliet, goda, glada, fridsamma människor. Och sånt är inte lagen emot, utan det är i enlighet med lagen. Och det, sånt är evangeliet. Och det här evangeliet, det blir attackerat. Och vi är satta att försvara evangeliet. Men evangeliet, det går inte. Var och en förstår ju att det är orimligt att försvara det glada och goda evangeliet med att bli grinig och ovänlig och förbittrad och börja med personangrepp och förolämpningar och hårda ord och beskyllningar. Så vi får se upp med oss själva så att vi inte med grinighet och med ovänlighet och med förolämpningar börjar försvara det rena, det glada, det vänliga, fridsamma evangeliet. Paulus skriver, nej, Petrus skriver så här i sitt första brev, det tredje kapitlet. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Men låt det ske ödmjukt, med respekt och ett rent samvete, så att de som talar illa om er goda livsföring i Kristus får skämmas för sitt förtal. Det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar. Så vi ska försöka komma ihåg det, att vi har blivit ombetrodda med Guds rena ord. Vi har den rena bekännelsen. Och syftet med det är att vinna människor för Gud, att vara människofiskare. Det är att vinna tillbaka de förlorade, som herden som söker det förlorade fåret. Det är att hjälpa och trösta själar som är i nöd. Och i det här ordet, som vi har blivit ombetrodda, verkar Gud, verkar den helige ande, ett kraftfullt ord. Han verkar än idag det här. När vi talar till människor så ger han uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Guds ord är precis lika kraftfullt idag som det var när Jesus sa till den som varit sjuk i 38 år. Stig upp, ta din säng och gå. Och han steg upp, tog sin säng och gick. Amen. Låt oss be. Gud, vi tackar dig för att du med ditt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Helige ande, vi ber, bevara ordet i våra hjärtan så att vi inte glömmer det utan växer till i tro, hopp och kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår frälsare. Amen.